Jag heter Rickard. Jag är 44 år gammal. 4 dagar i veckan bor jag med min dotter. 4 dagar bor jag ensam. Jag lever 2 liv i en andrahandslägenhet på Kyndelsmässogrand 14. I Midsommarkransen. Rickard.
Ja.
Det är bra. Det är underbart. Du, kan jag ringa dig sen? För jag håller precis på att spela in. Det kunde inte du veta. Men jag ringer sen. Jag ringer senare ikväll. Ibland är jag ensam det jag ser. Paret på väg till jobbet. Den första frosten. Det tutande ljudet från bygget på andra sidan Tellusborgsvägen. Ljudet just innan sprängningen. Jag glömmer när min dotter är här. Jag hör igen när hon åkt. Idag är en sån morgon. Det är den 10 oktober 2007. Från balkongen kan jag se rakt in i hösten. Det kunde vara vilket år som helst där ute. För träden spelar ingen roll. Jag minns när jag såg en film en gång. En konstnär hade monterat upp en kamera på ett broräcke. Kameran var alldeles stilla. I säkert en timme såg jag samma vy. En stad, torn, hus och så vattnet där nedanför som rörde sig hela tiden. Och bilarna som körde fram och tillbaka med strålkastarna på. Så är mitt liv just idag. Jag rör mig i samma vy hela tiden. Samma stillastående bild. En gång sa jag till en fysiker jag intervjuade att livet inte var längd utan bredd. Han tittade på mig och sa att människor som jag inte överlever. Den här tiden är gjord för effektiva människor, sa han och log. Människor som lever i klockans tid.
Imorgon ska du åka hem till mamma.
Ja.
Vi går hit till frukosten då.
Ja.
Ska du packa med några grejer som du vill ha med då?
Ja.
Vad vill du ha med?
Min telefon.
Ja. Är det något annat?
Ja.
Sen ses vi på söndag du och jag.
Efter lördag.
Efter lördag kommer söndag.
Det finns en myt om en kinesisk konstnär som målade en tavla åt sin kejsare. När han var klar gick han in i tavlan och kom aldrig mer tillbaka. Det finns en tid i mitt huvud och en utanför. Idag träffar jag min granne. Hon pratar så där väldigt tyst och försiktigt, som om hon var livrädd för att märkas. Ibland ser jag henne när hon är ute och går med sin katt. Katten är urgammal och heter Kompis. Buken skrapar mot marken och morrhåren är borta. En katt har 9 liv. Hur många har en människa? Min granne har fullproppat med saker i sin lägenhet. Påsar med gamla tidningar, burkar. En Macintosh-dator står under ett bord. En symaskin står i sin kartong. Jag vet det här, för jag tittade in en gång när jag behövde låna mjölk. Nu sitter jag i en vit soffa och letar efter ett halsband med svart hjärta på. Jag fick det av min dotter i somras. Det står pappa på det med vita bokstäver. Fast nu har toppen över det första A:et suddats ut, så det står puppa istället. Igår var vi 2 här inne. Igår läste vi boken om Mumintrollet som vaknade mitt i natten alldeles ensam eftersom de andra sov. Min dotter tittar rakt på mig. Sluta håll på med datorn. Jag vill leka att vi flyger till Japan. Sen cyklade vi till dagis. Jag där fram och hon där bak. Ljust hår, blå ögon. Skrattet, humorn, och så alla frågorna. Pappa, hur mycket är en stund? Jag lever två liv på kyndelsmässogränd och de är inte alltid lätta att få ihop. Så jag delar mig två.
Think I, Venus was I, think two used I, said Serena, legs of set different, we have hearts different have we.
Rosorna hänger kvar på träden. Nu ska vi se, Hylander står där.
Oktober 2007. Jag går runt i Einar Hylanders lägenhet i Stockholm. Hylander var konstnär och gjorde om sitt hem till ett konstverk som nu ägs av Moderna Museet. Det är Magdalena Jurlikowska som guidar mig. Hon är konstnär, konstskribent och museiguide.
Kolla här. Där är collage och här står massa gamla böcker. Han dog och så lämnade han det här huset. Och en soffa som man inte vill sätta sig i. Och man tänker att någon inte har suttit där sedan 1989. Han kallar den här lägenheten för ett miljöverk. Sen donerade han det. Det är alldeles ljust här inne. Och det är fåglar i taket. Och här står en bok om Einar Hylander. De sista åren av sitt liv byggde Einar Hylander sitt andra miljöverk i ett gårdshus på Narvavägen i Stockholm. Idag förvaltar Moderna Museet detta verk och visar det för allmänheten. Det kunde vara vilket år som helst här inne. Men jag tycker, och sen är det så att alla de här grejerna haft nöglar, alla prång, alla och på dörrarna.
Ja.
Alla de här små, vad säger man, snideri, det är han.
Ja, alltså för att samtidigt som det är så, en så lugn och stilla atmosfär här, att tiden står stilla för att alltså vara i klischéerna, så är det ändå så mycket rörelser i alla dessa rundlar och bågar och lister och pärlband. Och det finns en ornamentik som, ja, som lever ett vilt liv här. Alltså, möblerna blir som arkitektoniska pjäser, ja, ja, med det här.
Men han har en tanke med det här att hemmet blir liksom en slags att hemmet är ett konstverk, liksom det här att
ja, han, absolut. Det var ju, det här är som ett collage som inte vet sina gränser. Alltså hans första utställning hette att gå in i en tavla. Och även om han inte visade någon inredning där, så hade collagen en gemensam estetik med det som man kan se här. Och att han ville att de här tamburdörrarna skulle stå något på glänt. Som en markering att nu går vi in i ett konstverk.
Vad är det här bakom? Det är en draperi. Det är ganska bra att bo i en lägenhet som inte ens är egen. Det är lite som att vara hemma och borta på samma gång. Om nätterna sover jag in till fönstret i en tältsäng från Ikea. Det enda jag har med mig är våra kläder, ett skrivbord och mina skivor, en kaffekopp och min dotters leksaker. Det enda jag har är det som händer just nu. Landskapet flyttar in genom fönstret och regnet blandar ihop alla timmar till en enda. Från vägbygget hörs de återkommande explosionerna. Jag lever i en stor tidsrymd. Jag skriver korta texter som rymmer många år. En man jag känner har inte lämnat den här förstaden på 32 år. När man promenerar med honom faller han in i tidsschakt hela tiden. En solstråle lägger sig över gatan och plötsligt är han tillbaka på sitt barndoms Gotland. Kollot. Stigen är till vattnet, sommarens första dopp. Hur han skakade av sig vattnet som en hund över stenhällen. Min vän reser i huvudet, 2000 mil på en sekund. Jag gjorde en film om honom en gång. Vi gick på en stig bakom Ellenfabrikerna och han sa att han ibland tänkte på husen där som Fågelberg. Andra gånger att han var en dräng på Bellmans tid. I slutet av filmen kommer en röd SL-buss åkande på telefonvägen. Min vän går framför mig. Han pratar för sig själv rakt in i myggan som jag hängt fast i rockkragen. Jag kanske ska åka buss.
Jag har inte åkt buss på 15 år. Bussen passerar och min vän är en allt mer otydlig gestalt på väg bort mot Sandhamnsparken. Han har inte ens telefon. Varje gång jag vill träffa honom får jag gå ut och leta i kvarteret.
Nu ska vi gå till kalas. Jag ska sätta på mina jättestövlar. Har vi med hennes present nu? Du ska knäppa din regnjacka.
Ja, men jag ska bara se vad present är.
Okej. Okay. Jag tror att den är i påsen där.
Den är i påsen. Har du med plånboken?
Kan du ta nycklarna där?
Ja, jag kan ta nycklarna.
Så, vänta. Jag måste bara kolla att jag stängt av spisen här. Nu så. Nu ska du låsa.
Han har sagt att det här är inte ett hem för människor utan ett bibliotek för själens obotliga ensamhet. Så samtidigt som det är ett hem så är det inte funktionsdugligt.
Ja.
Och så bodde han här på nåder i sitt eget verk.
Jag menar att man bor i sitt eget verk. Jag tänker liksom att man är liksom i sin egen... Det kanske man är som konstnär överhuvudtaget då. Då är man i sin egen tid, i sin eget verk och i sin egen...
Ja.
Och världen runt omkring då? Får du känna att han är i sin egen tid på något sätt, sin egen värld?
Han hade den här, absolut. Men han var sällskaplig. Han tyckte om människor och umgicks. Han betraktades vara en spirituell konversatör och flödande idérik. Och det var inte fel så. Men däremot så gjorde hans besatthet och den arbetsprocess som han hade att den omöjliggjorde några längre...
Hur besatt var han? Jobbade hela tiden?
Ja, han jobbade mycket. Han hade en strikt arbetsrutin. Men visst så hade han tid för dagliga promenader på Djurgården och han åt middag på kassan. Tvärs över, men det var mycket på nätterna att han jobbade. Och han, ja, inspirationskällorna till den här lägenheten, det har ju varit hans föräldrahem, dels den här fashionabla villan som de hade i Göteborg och en lantegendom. Och det var, och tidigt så började han samla fotografier på interiörer. Och då var det viktigt för honom att det inte fanns några människor i bilderna utan att det var kalt.
Just det, det finns ju inga människor i den här lägenheten.
Nej, för att så fort en människa kommer in så blir det ett stilbrott. Eller det är så lätt att punktera de här möblernas integritet. Att bara man slänger en kofta över armstödet så förlorar de. Då är det som att de går fram till en tavla och smetar dit ett streck. Det gör det inte. Han har sagt så här, jag går tillbaka till platser som inte finns. Att det är hågkomster och minnen. Låt höra av dig minne hette en utställning av honom. En annan hette Longitud och latitud till paradiset. Destination ungdomslandet också.
Det finns så mycket minnen här. Tycker du att det är liksom ett minnes, inte bara för att han levde här utan att liksom, med tanke på de titlarna och det som han liksom, det sättet han jobbade.
Ja, att
det
är precis som han jobbade med möblerna, alltså att det är stycken av minnen, ibland oigenkännbara, till exempel som de kopplade träkontakterna eller galgarna, att det finns reminiscenser och ekon och just till exempel en text som är delvis söndervittrad på det sättet, och så försöker man skapa en hågkomst av något som man aldrig har haft egentligen. Han går ju mycket tillbaka till sin barndom, till somrarna, men även till ett sekelskifte som han aldrig levde i.
Strax norr om Stockholm, under Sollentuna centrum, finns ett väldigt underjordiskt skyddsrum som heter Elefanten. Det byggdes i händelse av kärnvapenkrig i slutet på 50-talet. Allt finns kvar där inne. Kaffekoppar från Hammarplast, bryggare, bäddar för Sveriges samtliga riksdagsledamöter. Varje säng är inplastad och orörd. Jag vet inte varför jag tänker på det nu. Jag gillar källare. Vindsförråd där saker blivit stående i generationer. Min pappas arbetsrum som mamma lät stå kvar orörd tills hon själv dog 6 år senare. Anteckningsblocket, de små raka bokstäverna, böckerna, askfatet med piporna. Doften av greve Hamilton hängde kvar i flera år där inne. Så tänker jag mig att mitt liv skulle vara. Man drar ut låda efter låda och allt finns kvar.
Men sen handlar det också om glömska, om att pensla över minnen. För han har sagt att när han pratade med Asta Bolin, hon har återgett när hon var med honom i processen då han målade. Och han säger så här: jag vet att jag penslar över ett brott. Och brottet, det var ju själva konstutövandet. Att han inte, det var inte legitimt. Det var, även om det fanns ett intresse stort för konst och kultur, så skulle man vara den här bevandrade åskådaren, betraktaren. Att hoppa in i konsten med hull och hår skulle man inte göra. Det var man, ja, om det inte fanns en bred berömmelse. Så,
ja, därifrån var, han kom så
var det. Ja, precis. Så var det inte. Så att han har... Ja, det handlar ju om, alla de här sakerna är tagna från andra sammanhang. Men i och med att han stryker dem med många lager vit färg så de får de här rundade, lite knubbiga kanterna, så blir det att de förlorar ju sitt minne av vad de har varit tidigare. Det finns ett sorts sådär försonande lager av glömska i de här.
Och här kliver du faktiskt in i någons hem.
Ja.
Fast det ändå inte är ett hem. Det är väl det som är konstigt. Det är ett hem, men det samtidigt är ju inte ett hem.
Ja. Att jag tänker, det
finns... Hur levde han här liksom?
Ja, på nåder i sitt eget verk. Alltså att han,
för det är ju
han...
inte mysigt alltså, att sitta eller...
Nej, han levde ju mitt i ett konstverk, så att de här rummen hade tre funktioner. Dels konstverk, sen ateljé och vanlig bostad. Och jag tänker att det finns ju många bevarade interiörer, kända människor, Blåtornet för August Strindberg, Mårbacka, Selma Lagerlöf. Men att de hade inte den ambitionen att det skulle vara ett konstverk, även om det är speciella hem som säger mycket om deras verksamhet, så är det inte ändå något som de... Ja, de gjorde sig ju inte till främlingar, de skapade inte sina möbler och väggar så att de själva blev på något sätt... överflödiga,
ja, ja, i det. Ja, precis. För att det, som du säger, det är inga sådana möbler som man vill sitta på. Och sen så är det konstverk, så man ska inte sitta i dem. Så att man gör precis. Då har han gjort ett hem, så i slutändan så ska inte han vara där. Så det är ju så poängen med det här. Det är som det är nu. Det här vill han. Så då skulle han överlämna det, för det är inte ett hem för människor. Det är för själens obotliga ensamhet.
Bibliotek,
Jag lever två liv på Kyndelsmässogränd. En andra hans lägenhet bakom träden. Det är oktober. Det är kastanjernas månad. Vindruvorna får en sötare smak. Och minnena en annan klang. Jag har aldrig varit så här poetisk förut. Det är som om alla saker jag ser betyder någonting annat. Livet är ett mysterium. Men kylskåpet är tomt och kastanjerna är uppätna. Imorgon kommer min dotter. Jag vill handla. Men klockan är mycket. Kassörskorna på Konsum har gått hem för länge sedan.
Interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you. I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them.